Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 26 oktober. Det må vara mörkt, kallt och trist där ute. Men sett till den sena söndagskvällen så är det fan solsken i bröstet när man tänker på Alexander Isak och inte minst på Dejan Kulusevski. Vilka jävla inhopp.
Ja, men jag tänkte på det när ni satt in för studion i fotbollssöndag i Europa, Gusten, och så var det båda på bänken och ni hade inte kommit dit än. För att ni har inte det upplägget i studion att ni liksom på älver liksom drar upp dem, pratar om älverna, varför de är ute. Utan ni var i någon annanstans i diskussionerna och tror vi var nere på ett jättefint reportage med Frida Nordstrand.
Och visst var det härligt?
I San Sebastian med en, ni som inte såg den, farbror då som har tagit traditionen vidare, en lång tradition med att skjuta upp raketer vid mål. En raket om motståndarna gör mål, två raketer om Real Sociedad gör mål.
Kanske den mest hjärtskärande anledningen till att skrota VAR, när han då berättar om att han efter VARs intåg sköt upp en raket, eller två raketer då, för ett Real Sociedad-mål, men som sen då VAR dömde bort. Och då visste han inte vad han skulle göra.
Nej, exakt.
Fan, löser jag det här nu då? Tror ju sjömännen där ute att vi har gjort mål?
Ja.
Finns det någon VAR-raket att skicka upp då?
Ja. Ja, men det är fint ändå. Jag menar, så Anoeta, vi har ju varit där. Det är inte alltid lätt att få biljett heller i de stora matcherna. Att den fylls till bredden. Så att jag menar, så det är lite kul då. Tänk dig själv att sitta i din lägenhet och sen så hör du två stycken raketer smälla precis efter varandra. Otroligt fint, fin tradition. Hur som helst, det jag skulle komma till var ju att det blev ju lite deppigt då när man hade sett fram emot Dejan Kulusevski show. Alexander Isak, ska han hitta första ligamålet? Sådär. Och så satt båda på bänken. Men det blev ju så jävla fint.
Verkligen, eller? Det blev nästan bättre.
Ja, exakt. Dramaturgiskt blev det ju bättre.
Exakt, för att det är ju lättare och roligare att göra tv om två inhopp som har blivit bra än om två starter som kanske slutar med att man blir utbytt efter en timme, 65 minuter, som Alexander Isak nästan alltid blir när han startar.
Nu skiter ju alla i om du tycker att det är kul att göra tv och vad som är bra tv för dig i en studio lättast, men jag tror att det var jävligt kul för alla som satt upp och kollade på de här matcherna och hoppades på inhopp att faktiskt få de två målen. Mm. Alltså det är skillnad en söndagkväll när man sitter och kollar.
Verkligen. Nej, det var en rolig kväll, men det har ju varit väldigt mycket annan fotboll denna helg. Ska jag börja det här måndagstoto som sig bör med ett svep?
Om det är ett klassvep, Gusten, då kan du köra.
Det är långt. Oj. Igen. Jag känner att jag knappt kan hantera den här öppna sluttiden vad gäller svepet. Det finns liksom ingen limit. Det finns inte som du får i Expressen att 3500 tecken. Då kan inte du skicka in 6800 tecken.
Det är värsta sortens klasskamrater, de som liksom fick fem sidor så skulle man skriva på min tid innan tecken, innan datorer, man skrev för hand och så vidare. Och så var det någon jävel som hade suttit där och knoppat ihop 12 sidor. Det är ju fel för ett annat sätt att skriva på. Ändå så fick de då MVG. Så man själv typ, ja, men dragit ihop det, fått mer än mesta. Och så bara, åh, det kunde ha varit lite längre, säger läraren. Vad fan snackar du om? Ja, men du får skriva lite mindre. Va? Det är så otydligt.
Fanns ju proffsen då som inte hade fem sidor i sig som skrev större då.
Exakt.
Ja, så ja. Det egentligen var drygt tre sidor. Ja, ja. Men man kör lite radbrytningar här.
Ge mig ditt ambitiösa svep nu då, Gusten.
Ja! Det var en fotbollshelg som internationellt präglades av att det nu spelats extremt mycket fotboll på väldigt kort tid. För efter Champions och Europa League i mitten på förra veckan så var det många trötta ben som lufsade ut för Liga Lunk i helgen. Målkavalkaderna i England mattades av betänkligt från tidigare omgångar och söndagen var något slags bottenrekord i antal skott på mål över tre matcher. Premier League-ledande Everton såg efter Lucas Dings röda kort med 20 minuter kvar ut som en levande soppatorsk. Och det var bland de mest tafatta försök till poängjakt jag skådat. Soton övertygade dock igen och i Che Adams så har Danny Ings hittat sin lekkamrat. Omgångens anfallare är dock Patrick Hattrick Bamford som med sina tre pytsar i den andra halvleken tog ner Aston Villa på jorden. City fick förvisso tillbaka KDB men de fick se Kun Aguero dra baksidan när ytterligare två poäng tappades borta mot West Ham. Och senast vi såg dem ljusblå på 13:e plats efter fem spelade matcher måste ha varit pre både Abu Dhabi och Shinawatra. Kan det ha varit på Sean Goater och Paul Dickovs tid? Ah, kanske. Då var det fan stil på Manchester City. Leicester och Jamie Vardy knäppte Gunners och Arteta på näsan. Liverpool vände underläge, brottade ner Sheffield United med 2-1 och visade karaktär. Och på Old Trafford spelade Manchester United och Chelsea 0-0 i ösregn. Kanske den tröttaste matchen från en märkligt sömnig PL-helg. Annat var i Spanien där Real Madrid reste sig från förlusterna mot Cadiz och Shakhtar på allra bästa tänkbara sätt. 3-1-seger i det 245:e El Clasicot genom tiderna och ännu en gång blev Sergio Ramos målskytt från straffpunkten. Ronald Koeman gnällde på VAR, Lionel Messi var otroligt blek i den andra halvleken och den ene inhopparen var sämre än den andra i hemmalaget. Nej, ni Barça, detta ser inte bra ut på något sätt. Det gör det däremot i Alexander Isaks Larreal som med 4-1 hemma mot Oesca befäste serieledningen i tabellen. Och extra glädjande var att svensken äntligen fick spräcka den nästan 4 månader långa måltorkan i blåvitt. I David Silva, Porto och Mikel Oyarzabal så har Real Sociedad en helt otrolig trio bakom spjutspetsen och det är med entusiasm jag ser fram emot att se hur långt detta kan bära för våra vänner från Donostia. Atleti studsade tillbaka från manglingen i München och slog Betis. Sevilla torskade igen. Villarreal tappade poäng i toppen. Och Alaves vann komfortabelt med Guidetti kvar på kvisten. Det var La Liga. Serie A? Ja, men låt oss. Dejan Kulusevski hoppade in för Juventus efter exakt 1 timme och på de dryga 30 minuterna som följde så var det, utan att på något sätt överdriva, one man show. Svensken kvitterade Hellas dittills mycket rättvisa ledning och det fanns bud på mer. Men då det stannade vid oavgjort så är det kanske inte så konstigt att just den knackiga ligainledningen och Pirlos bryderier därefter dominerar italiensk media så här dagen efter. Men Dejan Kulusevski har nu på mindre än 2 månader etablerat sig som en av Juventus allra viktigaste och mest självklara spelare. Wow! Benevento och Napoli drabbade samman och det kanske inte är något speciellt, tänker ni. Men sonny, det var faktiskt så att bröderna Roberto och Lorenzo Insigne möttes för första gången. Brorsorna gjorde naturligtvis båda varsitt mål, men det var till slut vitvaran Andrea Petagna som sköt segern till ljusblått. Sampdoria med ny övertygande seger, den här gången borta mot Atalanta. Fiorentina anförde av Gaetano Castrovilli slog Udinese. Cagliari tog andra raka. Lazio slog Bologna och VAR rånade, verkligen rånade, Mattias Svanberg på kasse igen. Och dessutom slog Inter bekvämt Genoa och hakar på i toppen. En topp som fortfarande besitts av Zlatans Milan som ikväll kan gå 4 poäng clear ner till övriga lag om man slår Roma hemma på San Siro. Ni ser matchen på C More, men det har ni lärt er vid det här laget. Vi skippar tysken och frasset idag, men innan vi stänger svepet så rapporterar vi hemifrån Svedal att Djurgården definitivt sköt bort Sirius från Europadrömmarna och själva gör anspråk på den andra plats som Häcken ser ut att schabbla bort. Även Bayern ser ut att återigen stå för en fenomenal spurt och efter borta seger mot Östersund igår står även de, förvisso med en match mer spelad, på 39 poäng. En bakom Häcken tillsammans med Peking och Elfsborg. Mästarmästarna Malmö tryckte kniven i näst mästarmästarna Blåvitt. När guldet säkras är nu bara en tidsfråga och det går inte att göra annat än att applådera himmelsblått. För IFK Göteborg väntar nu en lång vecka inför nästa måstematch mot 9:e placerade Örebro. Men man kan i alla fall glädjas åt att samma ÖSK igår slog kvalplatsplacerade Helsingborg med 3-2. I botten spelade Kalmar och Falkenberg årets mest väntade 0-0 och även fast det givetvis fortfarande finns en chans för båda lagen att hålla sig kvar så var det allsvenskans 2 med marginal sämsta fotbollslag som igår drabbade samman på guldfågen. Det var inte värdigt allsvenskan. Det var en av de sämsta fotbollsmatcher jag tittat på i mitt liv. Såg du någonting
av
det?
Jag gjorde det av flera anledningar, jag höll på att säga. Men bland annat så har jag stuckit ut hakan kring Blåvitt tidigt på den här säsongen. Det har inte undgått någon. Och sen så vill jag se liksom vad som har hänt med IFK Göteborg under Ronny Nilsson. Och om Värnblom verkligen är det där kylskåpet alla pratar om och det händer inte speciellt mycket. Alltså det, ja, men... Det var hädiskt att kolla på. Sen så är det ju så på söndagar att det är full internationell omgång. Alltså full patte
full
på den internationella
kareta.
Fotbollen. Så att det är ju så jävla mycket bra fotboll som spelas. Man har då El Clasico i ryggen, Mansu Fati, och man kommer in i söndagen med sköna matcher, jävla massa talanger och fart och fläkt, och det är målkalas till höger och vänster. Och så liksom knappar man på Malmö Blåvitt. Och så vet man då att det är i särklass Sveriges bästa lag. Mot, visserligen ett bottenlag, men ändå så här, ja, bra spelare där. Och man bara, fan, alltså, ta in den här jävla publiken här, släck allsvenskan. Så känner jag bara.
Ge guldet till Malmö.
Ja, men det är ju inte en tv-produkt.
Så går vi i det.
Allsvenskan är ju inte en tv-produkt. Nej. Alltså gå dit, drick bärs med polarna, ta en vurre, massarin, kaffe och liksom ha en nice surra. Och mys och
sjung
för gamla. Men fan, det går inte att se på. på TV.
Jag hade ju dock mer
inget
glädje.
Inget det går inte att titta på.
Jag säger bara att jag hade betydligt mer glädje av Malmö IFK Göteborg än vad jag hade då av Kalmar Falkenberg, som jag precis utsåg till kanske den sämsta fotbollsmatch jag sett i mitt liv. Det är ju såklart raljant och i hårdaste laget. Men vi satt och kollade på den här matchen, jag, Ola Lidmark Eriksson, på TV4-redaktionen igår, och så fanns producent Olle Junell Lindberg där som satt med 1-2 på sin kupong. Tänkte man, hur resonerar man när man utelämnar krysset i detta jumbomöte?
Alltså det är
jag, satt ju, jag hade ju spikkryss.
Ja, jo.
Och så blir det då en frispark för Falkenberg. 1,5 meter utanför straffområdet. 2 meter utanför straffområdet. Det sista som sker. Alltså man vet att det här är matchens sista spark. Och så sitter jag
och
där.
Och då står det?
Ja, då står det såklart 0-0.
Exakt.
Men man tänker ju alltid det värsta. Jaha, då kommer det. Mm. Men Ola är ganska säker på att nej, det blir... Alltså,
han har statistiken i ryggen. Falkenberg, de sätter inte den här typen av frisparken. Den har inte gjort på flera år.
Den frisparken som slås, trött, löst, nästan duffat i maghöjd i muren. Jag vet inte vem det var som slog den. Jag hade inte ljud på. Jag såg inte med blotta ögat vem det var i Falkenberg. Det är ingenting jag skäms över.
Ute i Djursholm just nu, Gusten, så pågår en tillslagskamp med Sebastian Jägerstig, jävligt bra instruktör. Skicka han dit. Jag har min dotter där som är 11 bast och håller på att lära sig träffa bollen. Ja. Kan ju vara läge för att skicka hela Falkenberg och kanske ta med Kalmar också.
Ja, jag vet inte om någon kan hjälpa oss att liksom klippa ur den här frisparken som Falkenberg slår. Men det var en frispark som symboliserade den här 0-0-matchen mellan 16:e placerade Falkenberg och 15:e placerade Kalmar. Eller om det nu är vice versa. Jag vet bara att båda två ligger sist och näst sist. Och det var liksom en sån här match som... Det kändes så uppgivet.
Mm. Nu var ju Malmö mycket bättre än IFK Göteborg och de är ju mästare. Och efter den här matchen så verkar alla vara överens om att Malmö FF vinner guldet.
Ja, men herregud. Nu är det ju 10 poäng med 5 matcher kvar.
Jag fastslog det i juli. Jag menar, jag var tidig, men det finns ju de som liksom är sena också. Allt kan hända och sådär.
Ja.
Men
nu är det inte mycket haka man sticker ut och man ropar guld till Skåne.
Alltså, om jag har de här känslorna efter Malmö FF mot IFK Göteborg, tur att jag inte såg Falkenberg Kalmar då.
Nej, faktiskt. Man kan i alla fall konstatera att det blir jäkligt jämnt och spännande där bakom vad gäller Europaplatserna.
Ja, det är ju härligt att det finns lite dramatik kvar.
För som jag sa så är det bara en poäng för både Djurgården, Hammarby, Elfsborg och Peking upp till Häcken som är tvåa. Och även fast den här corona-allsvenska säsongen är vad den är, och jag tror nog att många delar din känsla av att släck bara ner, ge guldet till Malmö så går vi i det och glömmer det här, så är det ju fortfarande Europaplatser som ska fördelas och som kan vara av stor betydelse för både sportsligt och ekonomiskt nästa år, när publiken förhoppningsvis är tillbaka på arenorna och så vidare. Då är det här otroligt stor del.
Men släpp in mig då när du märker att jag har ett jävla inspel. Annars blir det att jag överröstar dig. Jag visar väldigt tydligt här att jag vill bara komma in och säga det. Ja, det blir kul nästa sommar när vi ska åka ut mot ett skotskt jävla skitlag. Eller vad vet jag. Var spelar man någonstans? Längst ut i öst.
Alltså vi,
Ukraina.
Det är Ungern och,
ja, Ungern och Baltikum. Ja, i liksom den första omgången. Det är 14 omgångar kvar innan man kommer till någon viktig kvalmatch. Där ska då något av de här lagen som slåss om den sista Europaplatsen åka ur. Ser vi fram emot.
Vi är denna vecka sponsrade av Lavazza som producerar det finaste av italienska kaffen.
Ja, det tycker jag verkligen. Det är mitt kaffe, det är ditt kaffe numera, Gusten.
Det är ett kaffe för alla.
Ja, men det är verkligen ett kaffe för alla. Och jag tycker att det är viktigt att poängtera också när vi säger att det är ett kaffe för alla, att det finns i flera olika former. Det finns espresso, det finns i bönor, men det finns också i brygg. Mm. Så gå till din vanliga butik, betala lite mer för ditt kaffe. Ta ett fin kaffe. Eftersom man dricker så mycket, ge dig själv lite italiensk passion och lite kvalitet på kaffet. Köp Lavazza Rossa.
Vi var ju hos Julia och Ida på Lavazza och fick lära oss mer om kaffe. Eller jag fick i alla fall lära mig väldigt mycket. Du satt där och mest kunde allting, va?
Nej, men man är, jag har ändå bott i Italien. Alltså jag flyttade ändå ner till 2002. Så man har ju lite koll på kaffesorterna, va?
Du visste vad du pratade om?
Ja, jag visste definitivt. Jag visste att Lavazza var från Piemonte och Turin. Jag visste att det var ett premiumkaffe och framförallt så kunde jag ju smaken redan innan jag åkte dit på Qualità Rossa. Alltså när jag sätter näsan i Qualità Rossa, då känner jag chokladen, jag känner det rostade kaffet, men framförallt känner jag hasselnöten, att det är så gott. Alltså.
Jag trodde du skulle säga att du känner att du kommer hem.
Ja, men det gör jag också. Mm. Jag känner att jag kommer hem.
Det fanns ju hur mycket att lära sig om Lavazza och deras kaffe, men det är i alla fall främst ta med mig från timmarna med Julia och Ida. Det var hur mycket godare det är att dricka kaffe med lite kärlek och lite extra passion bakom. Mm. Och hur enkelt det är att göra själv.
Ja, nej men herregud.
Man behöver ingen treårig baristautbildning och 10 år på stöven för att kunna göra ett gott kaffe till sig själv på morgonen.
Verkligen inte. Nu är ju kaffekonnoisseur Ida såklart en förespråkare för att man maler sina bönor i och med att det håller längre och det blir bättre. Och det är enkelt att bara köpa en kaffekvarn så kan alla göra det. Men jag gillar att de har gjort det tillgängligt för alla så att du kan även liksom rycka ett paket bryggkaffe och få... Ja, men just ett kvalitetskaffe i munnen till skillnad från det vanliga skräpet ni dricker.
Qualità Rossa finns genom Lavazza i bryggkaffe, det finns malen espresso och det finns hela bönor. Så att, lägg vantarna på en påse Lavazza Qualità Rossa redan idag.
Ja, gör det. Gör som jag. Gör Lavazza till ditt kaffe. Och det tror jag att man ganska stolt kan säga till sina polare sen efter. Vad dricker du för kaffe? Oh. Jag dricker bara Lavazza Qualità Rossa. Du hör ju Gustav.
Ja, jag hör faktiskt. Mm. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Grazie mille.
Vi är sponsrade av våra vänner på Kia, bilmärket som faktiskt slagit sig fram till att bli tredje störst i Sverige.
Ja, och om man kollar bara på augusti så är faktiskt Kia Niro, bilen som jag kör Gusten, den mest sålda bilen i Sverige.
Mm. Idag så är över 50% av Kias försäljning i Sverige laddbar och sen 2018 så är Kia störst på laddbara bilar. Har ni varit med Toto under sensommaren och hösten så vet ni att Kia verkar för en hållbar framtid och du har rattat runt en Kia här på sistone.
Ja, exakt. Faktiskt väldigt, väldigt glad över det. Alltså, jag har en laddhybrid. Den, just Kia Niro finns ju både som hel elbil och även som vanlig hybrid. Jag kör då laddhybrid för det passar mig väldigt bra. Jag är ju mycket skjuts och hämta och hela tiden barn i bilen, det ska till skolan och det, man ska på fotbollsträningar och teater och allt möjligt. Och då är det så jäkla bra för då kan man köra på elen. Den går ju upp till 49 kilometer på el. Så att det funkar ju perfekt liksom att ratta runt i kommunen eller till någon fotbollsplan, Gusten.
Just nu så kan man privatleasa den här plug-in-hybriden Kia Niro från 2995 kronor i månaden. Mm. Hur bra?
Ja, men det är verkligen jättebra. Sätt dig en Kia Niro, testkör den, gå till din bilhandlare. Det är en superbil. Jag förstår att det är den mest sålda bilen i Sverige under augusti månad.
Gå in på kia.se, ta det därifrån om du vill veta mer om detta. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort, stort tack.
Ja, men ska vi hålla oss utomlands då? Och börja kanske i El Clasicot. Det är ju ändå så att Real Madrid mot Barcelona, eller i omvänd ordning, är en match som står över de flesta andra. Jävlar vad fin första halvleken var åt båda håll. Det var en match som jag tycker La Liga behövde. Mm. Det har varit en ganska tillknäppt inledning i Spanien om man jämför med i synnerhet och Serie A och Premier League där målen bara har rasat in och det har varit galna resultat och det är den ena målfesten efter den andra. Så har det ju varit i Spanien och La Liga matcher där det har varit 0-0 och 1-0 och ja, men ganska så trista tillställningar. Här var det ju verkligen Real Madrid, Barcelona som båda gick ut och gick för segern.
Ja, men jag tror att matchen påverkades eller präglades kanske då väldigt mycket av inledningarna för båda de här lagen. Jag menar, Zinedine Zidane var ju för andra gången där och hotade om att han skulle avgå inför den här matchen. Och vi kommer ihåg hur det gick sist inför, vad var det, åttondelsfinal mot PSG, va? Mm. Det hade gått rätt svagt under hösten. Han kände väl att men det här kanske inte är min grej. Jag kanske inte ska hålla på med det här. Hotade då i media med att jag kommer säga upp mig. Alltså jag tar mitt mål ner från vändplan och går hem och så får ni stå kvar och skjuta. Lite så. Lämnade sjunkande skeppet. Nu var han tillbaka där, Zinedine Zidane. Och det tror jag så här, det påverkade nog spelarna. De ville spela lite extra mycket för honom. Barcelona som dessutom, som jag tycker gör hela Barcelona-Real Madrid-situationen, alltså El Clásico-situationen speciell, är ju att Barcelona också då har massa kritik runt sig och det har inte varit en jättebra öppning för Ronald Koeman. Och ja, men därför var det två minikrisande lag som möttes. Och man hade väldigt mycket att vinna på, och jag tänker då säsongsmässigt, på att ta 3 poäng. Mm. Alltså det var verkligen vändpunkt för Barcelona om de hade tagit 3 poäng. Det var vändpunkt för Real Madrid. Ah, tillbaka, vann El Clásico och sådär. Så att, ja, det tror jag präglade matchen.
Jag tycker att den här matchen också ur ett Barcelona-perspektiv var en match som på ett nytt sätt liksom visade hur långt ner i omklädningsrummet och i laget hela den här krisen i klubben har sipprat. Mm. Alltså för alla som har hängt med vad gäller det här, så är det ju en misstroendeförklaring mot president Bartomeu som kommer på något sätt röstas bort här under november månad, och så får vi se vem som tar över och när det nu blir. Men det är ju en kris i klubben på ett större plan, med Skuldberg hit och Abidal på sportchefsrollen petad dit, och ska Xavi in, och är Koeman egentligen bara en dead man walking i väntan på en stor ny omdaning, och spelar Messi av ett år för att han måste och sen lämnar han, eller blir han kvar och så vidare. Alltså när Gerard Piqué, en av de fanbärare som varit med i klubben i många, många år och som verkligen är en symbolspelare, när han liksom inte överhuvudtaget räds att gå emot klubben medialt och säga liksom hur pissigt de har behandlat Messi. Och, ja, men de är ju så jävla öppna med hur snett allting, ja,
men du
är.
Du sätter ju perspektiv på hur snett allting är, alltså hur stor krisen är i Barcelona med allt det här du nämner.
Ja, och jag tycker att det som verkligen stack ut i den här matchen, och i synnerhet efterspelet, det är ju dels hur Messi och en del andra spelare ser ut i slutet av matchen. Alltså det är inte förrän i de absoluta slutminuterna som Real Madrid dödar matchen med 3-1. Så kan man säga vad man vill om den där straffen. Koeman menar ju att ingenting går med oss. Jag tycker att det är straff, och jag tror att väldigt många andra tycker att det är straff. Visst, Sergio Ramos överdriver och förstärker, absolut. Men så som Langlet drar i hans tröja, så kan man inte spela försvarsspel. Nej. Då får man räkna med att någon av Ramos erfarenhet
utnyttjar. Jag tror inte vi behöver gå dit heller i åsikter om att förstärka och sånt. För att det är ett sätt att försvara sig eller att visa tydligt för domarna att det är någonting oschysst som har skett. Ja, alltså.
Det jag menar i alla fall var att det fanns ju tid med bara ett måls underläge efter det här målet för Barcelona att verkligen visa supporterna som inte fanns på plats att det här är viktigt, vi spelar för tröjan, det här är mot vår största ärkerival, nu måste vi gå för det. Messi, jag såg knappt Messi sista halvtimmen när Barcelona då ska försöka gå för en kvittering. Piqué och Busquets och en del andra spelare också väldigt karaktärsmässigt och attitydsmässigt loja, frånvarande, såg inte ut att liksom tycka att det här var en speciellt
alltså
mycket jobbigare förlust.
Den som har mest energi är ju den yngsta spelaren på planen.
Ja. Alltså, ja, Pedri är väl ännu yngre än Ansu Fati.
Pedro?
Nej,
Pedri.
Ja. Men det blir ju extra tydligt då efter matchen när då Barcelona skickar fram 19-åriga, eller om han har fyllt 20, jag vet inte, Serginho Dest. Mm. Han gör sin andra match i Barcelona typ. Han gör sitt första El Clásico. Han pratar inte spanska. Han skickar man fram i liksom intervjuzonen efter den här förlusten. Messi med lagkaptensbinden är inte där. Piqué är inte där. Busquets är inte, alltså så här. Vad alltså, är det?
Giorgio Chiellini hade ju tagit mixade zonen. Gianluigi Buffon hade tagit mixade zonen. Johan Mjällby Celtic, han hade gått ut och pratat.
Ja. Nej, men, alltså, jag,
varför tog jag Johan Mjällby Celtic? Gigi Buffon, Chiellini, Johan
där
Mjällby.
Där blev du liksom en 60-talist.
Så fan inte Henke Larsson hade gått ut och snackat. Nej, men Henke Larsson, han hade ju hållit käft, han hade gjort som Messi.
Håll med om att det i det läget, där är det så här, där får fan Messi eller Piqué eller vem det nu är av fanbärarna lägga grollet 100%. Med klubbledningen åt sidan och faktiskt 100%. Gentemot supportrarna ställa sig och stå upp för laget och det sportsliga. Och
ja,
alla
men för
som
det blir ju ytterligare en dimension när supportrarna inte kan vara på plats heller. Alltså när alla sitter hemma, då förväntar det ännu fler tv-tittare, ännu fler som förväntar sig att höra någonting från de viktigaste spelarna, ja. Så kommer ingenting.
Ja, nej, så att jag tyckte att det var liksom nästa steg mot inte total kaos, men det blev i alla fall ytterligare ett steg mot att Barcelona befinner sig i en ohållbar situation som nog kommer sluta och nog måste sluta med att både en och två, tre och tio rötter rycks upp och man börjar om totalt. För att, nej, jag vet inte, jag blev lite besviken på Messi och Piqué att de inte kunde liksom se till supportrarna och fotbollslaget Barcelona som efter en sån här förlust mot Real Madrid i det här läget ta sitt ansvar.
Ja, men nu är vi så jävla tidigt på säsongen så att vi ska inte summera någonting, men det skulle inte förvåna mig att när vi väl sitter där och summerar så ser vi tillbaka på ett otroligt mellanår. Alltså mellanår med stort M i Barcelona, och att då Ronald Koeman i stab med Henke Larsson kanske faktiskt också då värvades in just för att bara, som man i Italien säger, tar skutan hela vägen in i hamn. Och sen så kommer då det är liksom den stora revolutionen, om man ska säga, när man har hittat rätt tränare och man kanske har stakat ut en väg för en längre framtid. För att jag är i alla fall ganska övertygad om att om man frågar Barcelona-supportrarna nere i Katalonien så ser man ju inte direkt långsiktigt på det projektet som är nu. Utan det är ju på enstaka prestationer eller enstaka spelare, typ Ansu Fati då, som verkligen kan ja, men fan, det måste också sägas. Alltså, även om inte Messi går nästa år så börjar han närma sig 35-strecket. Så här, nästa stora spelare som ska vara i ett decennium i Barcelona och föra dem till titlar.
Sen kan såklart inte Barcelona missa avancemang ur sin Champions League-grupp. Det är ju de och Juventus. Alltså, Ferencvaros och Dinamo Kiev har ingenting att sätta emot.
Nej, men det är bara smink.
Men alldeles oavsett att de går vidare så ser man ju på det här Barcelona-laget både då inställningsmässigt, attitydsmässigt, karaktärsmässigt, men även sportsligt kvalitativt, att mot de bästa lagen i Europa så har de ju inte speciellt mycket att sätta emot.
Nej, alltså se Barcelona vinna i en semifinal någonstans i april, det har man jävligt svårt
exakt
att göra.
På samma sätt som att jag har jävligt svårt att se Real Madrid. Nu sitter ju de i ett betydligt mer prekärt läge i sin Champions League-grupp, för efter torsken mot Shakhtar så är det ändå borta match mot Gladbach nästa här
klart
i dagarna.
Löser det.
Jo, men ett Antonio Conte-Inter kan jag se både ta 4 och 6 poäng mot Real Madrid. För när Real Madrid dyker upp som de gjorde mot både Cádiz
och... Det är ju å andra sidan de matcherna, precis som i El Clasico, de matcherna som Real Madrid alltid lyfter sig.
Säg inte det.
Det är då Conte faller. Så jag ser 0 poäng framför mig för Conte i de två matcherna.
Ja, ja. Jag menar bara att även fast Real Madrid skulle lösa avancemang i Champions League, och det är de ju fortfarande favoriter till att göra trots torsken mot Shakhtar, så tycker jag inte heller att Real Madrids säsongsinledning och deras kvalitet i truppen tyder på att de kommer sätta av mot en Champions League-final och ännu en buckla där. Mm. Utan det är ju två lag som inte är i sina bästa tappningar. Och Real Madrid kommer nog behöva förändra rejält, göra en ordentlig värvning som faller väl ut. För att,
ja, men hur länge har vi pratat om det nu?
Ja, men
Real Madrids problem. Real Madrids problem. Ja, men du ska in Paul Pogba, du ska in vilka
Mbappé,
Haaland, alla möjliga spelare. Ändå så har de ju varit ganska framgångsrika. Alltså de vinner 3 år i rad i Champions League, visserligen en liten tid sen, och vinner ligan förra.
Fast det är ju inte det. Alltså så här, de tre Champions League-böckerna har ju ingenting att göra med.
Ja, lite.
Nej, för det är ju fortfarande Ronaldo era.
Ja, lite. Kan jag tycka ändå. Det har pratats länge om dem där, den liksom nästa stora värvning. Och jag lovar dig, i alla fall sista Champions League-vinsten så pratade man om det. Så, och jag tror att det var tidigare än så också, att så här, någonting mer måste hända, någonting stort ska hända.
Ja, jag vet inte.
Det har varit snack länge.
Ja, absolut.
Så är det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det snackas för alltid om stora spelare länge. Till Real Madrid.
Jo, fast just på det här sättet med att det är dags nu för Real Madrid. Så har man haft Bale där som har då suttit på en plats där man faktiskt kan få in någonting betydligt bättre och större och sådär.
Vi är denna vecka sponsrade av Stay Hard. I lördags natt så ställde vi om klockan till vintertid och det här markerar en ny årstid. Nu är hösten här, vad en sommar och soldyrkarna än säger.
Ja, men det har ju varit ganska varma tidiga höstar i alla fall de senaste åren, typ i september och sådär. Man vet inte riktigt vad man ska ha på sig, men nu behöver man inte fundera, nu är det bara på med vinterjackan, eller hur Gusten? Bootsen ska på också.
Exakt, Stay Hard vill inte att någon ska frysa där ute. Därför så har de samlat ihop massor av varma höstnyheter och sänkt priset med upp till 40% på jackor, boots, varma accessoarer och overshirts. Så nu är det verkligen läge att slå till på det där plagget som du har spanat på ett tag. Det är inga koder som gäller, utan det är röda priser på stayhard.se. Men skynda er dit, för det här kommer ta slut.
Jag vill tipsa om Studio Total, alltså som är ett väldigt prisvärt märke, och där finns det en massa overshirts. Jag tycker det är ett skönt plagg att ha under jackan eller vad man nu har på sig. Där har du till exempel en Studio Total overshirt wool som tidigare kostade 799, som man nu får för endast 599 kronor, alltså i ull. Otroligt.
Och jag skulle vilja tipsa om Stay Hards senaste kollektion som döpts till I Reflect You. Ytterplagg som är reflekterande, alltså reflexbärande plagg. För att nu när mörkret är här så vill man ju skydda sig själv, och ungefär 40% av alla olyckor där fotgängare är inblandade, de sker just i mörker. Så att varför inte kombinera snygga plagg med en reflex?
Och med upp till 40% rabatt på massor av höstnyheter och denna alltså limiterade reflective kollektion.
Och det här är en stor liten kollektion. Plaggen finns nämligen i både vuxenstorlek och i barnstorlek.
Det är ett jättebra tips till mig.
Perfekt för alla ni familjemänniskor där ute.
Vi snackar alltså en 100% reflekterande bombajacka. Pile hoodie med reflekterande detaljer, hoodie, crewneck och t-shirts, alla mer reflekterande detaljer.
Det är upp till 40% rabatt på massor av höstnyheter och denna limiterade reflective-kollektion. Handla nu på stayhard.se.
Passa på! Stort tack till Stayhard för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vad vill du mer prata om från lördagen? Eller kanske tidigare än igår? Eller vill du bara kasta det över söndagen?
Nej, men jag tycker att vi ska ta ett litet grepp om Premier League och var vi står någonstans efter de här första omgångarna. Det händer så jävla mycket och det går väldigt fort när det duggar tätt med matcher så som det gör under den här säsongen. Så att kasta oss över Premier League lite grann, tycker jag att den ligan, den gamla skitligan i världen.
Jag tycker att alla ni som inte såg Fotbollssöndag Europa igår missade en väldigt intressant statistik som Hasse Backe presenterade från Leeds match mot Aston Villa. Leeds sprang alltså en mil mer än Aston Villa och gjorde total 75 sprints mer än Aston Villa. Och
kan man sätta det i någon slags kontext, som man såhär, 75...
Alltså 75 utslaget på 10 spelare då, för att målvakter gör inte jättemånga sprints, så är det nästan 8 sprints per gubbe mer än motståndarna individuellt.
Hur definierar man en sprint då? Är det någon som ser lite långsam ut, då får inte han sprint på det.
Och hur menar du?
Nej, men hur mäter man en sprint? Alltså de springer ju hela tiden spelarna.
Jo, men när du...
Är det offensivt eller defensivt?
Det är i båda riktningarna, men det är i då hastighet. Alltså i,
mäter man det då?
Med GPSer.
Okay.
Som du har i dina...
Ja, men det är så här, det är fakta.
Vad heter det? Sport-BH som alla spelar i just nu.
Ja.
Och det där tycker jag faktiskt är kanske inte just milen, för att jag är helt övertygad om att ett lag som
kilometer med per spelare
när man då leder med 1-0, 2, när man får 2-0 i mitten på andra halvlek, ja, då är det klart att man lyfter sig och kan springa ett par hundra meter extra för att man har poäng att bevaka om man är på väg mot segern, samtidigt som det då går ner kanske lite intensitet för andra laget och så vidare. Det tycker jag är en naturlig grej. Men just de här sprintsen tror jag är en detalj som vi kommer höra mer och mer om i världsfotbollen som en stor förklaring till varför matcher går åt ena eller andra håll. Exakt. Ja. Och det där var ju Cristiano Ronaldo väldigt tidig med att prata om, att alltså, jag fokuserar på maxlöpningar snarare än att jag ska vara rörlig mest hela tiden. Det är inte så att man deltar i en match i 90 plus tillägg och hela tiden...
Du vinner inga matcher på såsa runt på planen. Men, kan det vara så då att maxlöpningarna kommer överta andra bollsvinnandet? Det man alltid pratade om på 80-90 och till viss del även på 10-tal. Du måste vinna andra bollarna, gubbar. Ja. Nu börjar man prata maxlöpningar lite mer.
Ja, absolut.
Man hör inte jätteofta Hasse Backe och statistikerna prata om andra bollsvinsterna.
Nej, inte längre. Nej, men det är väl absolut någonting som tillhör en fotboll från en svunnen tid. Mm. Kommer ihåg när de revolutionerande siffrorna från Fredrik Ljungbergs tid i Arsenal kom, att han stod stilla 6 sekunder av en match. Mm. Och man blev såhär, herregud. Mm. Ja, men det var ju bara att han inte stod blick stilla i 6 sekunder. Sen om han gick eller joggade eller lufsade, eller såhär, det spelar inte så jävla stor roll.
6 sekunder är länge att stå stilla på en hel match.
Jo, men det är också såhär, det är ju också en helt betydelselös fakta.
Ja, ja.
För det handlar ju om såhär, jaha, vad gjorde han de andra 89 minuterna och 54 sekunderna? Då är det ju mer så att Cristiano Ronaldos 44 maxlöpningar fler än någon annan gör.
Ja, men får du maxlöpningar på ett helt lag också, många fler, ja, men då händer det ju någonting och du river upp och du skapar ytor.
Ja.
Men jag tror också att på tal om andra bollar, jag tror att det har att göra med att alla lag i uppspelsfasen mer eller mindre utgår ifrån att rulla ut bollen.
Mm.
Alltså när blev det så att alla lag, oavsett om det är Sheffield United eller om det är Barcelona, börja med att rulla ut bollen i uppspelsfasen? För så har det inte varit. Alltså så här, hur ofta ser du målvakten liksom vifta med händerna upp, så trycker man det till höger eller man
Mirante
trycker det till vänster?
Gör det fortfarande lite i Roma.
Och få cred för det. Ja.
Nej, men alltså, backa, gubbar. Jag kommer sätta den här långt.
Är det någonting du har pratat om med dina gubbar borta på Simor?
Ja.
Just uppspelsfasen.
Det här
som har
tog vi upp i fotbollslabbet för något år sedan. Att just korta insparkar är med en ganska signifikant skillnad gentemot de långa insparkarna. Det som gör att man procentuellt mer behåller bollen inom laget.
Och då blir du kontrollerar bollen och allt det där, men då blir det ju inte lika många andra bollar, vilket gör att man behöver inte prata om det lika mycket.
Nej. Sen så kan man ju fortfarande ibland, alltså många gånger när man sitter med ett spel, ta sig för huvudet och skrika, sluta
bara
kladda. Ja, men det är ju... skicka bara iväg bollen.
Det måste jag säga, att det är många som misslyckas med sin uppspelsfas också nu när det har blivit så många lag som har ställt om till att pressa högt.
Ja, absolut. Men det här är ju ett resultat av att jag tror att nästan alla klubbar har gått på linjen att det statistiskt sett är så att man behåller bollen längre inom laget med de korta insparkarna kontra när man sätter iväg.
Vad ska skitlagen göra liksom när de bästa lagen sätter mega hög press? De kommer ju bli av med den. Mm. De kanske max kommer till halva plan genom att spela bollen längs marken.
Sen får man väl se hur länge Marcelo Bielsas Leeds orkar spela sån här fotboll. Man brukar ju prata om Bielsa som en tränare som han kör slut på sitt lag efter ett visst antal utmätta dagar, och så får man hoppas att det räcker till någonting.
Men sa man inte det om Klopp också? Lite grann ändå.
Jo, absolut.
Pep pratar man jättemycket om det nu.
Men jag tror att just den här säsongen kommer passa Marcelo Bielsas lag, i det här fallet Leeds, bättre än andra säsonger, just för att de bästa lagen har Europaspel i ett komprimerat spelschema att tänka på och förhålla sig till på ett ännu tuffare sätt än tidigare säsonger. Bielsas Leeds går ju dessutom ner från 46 ligaomgångar till 38. Klart att det gör skillnad också för Leeds. Sen så har de en ganska tunn trupp, men jag skulle inte bli förvånad om vissa lag, Aston Villa har ju varit där också, kommer liksom på ett fysiskt sätt springa ner motståndare.
Jag tycker att det är en väldigt rolig säsongsinledning just av den anledningen att många av de större lagen, många av favoriterna, oddsfavoriterna inför faktiskt inte går speciellt bra. Alltså du har ju nämnt det här nu i svep och det är egentligen det vi pratar om. Det är Real Sociedad som leder La Liga, du har Milan som leder och även om man har en match mindre spelad, den spelas ju ikväll måndag, Serie A, och i Premier League så var Everton där uppe. Nu förlorade Everton.
Leder fortfarande.
Men leder ändå, precis som om Milan skulle förlora ikväll då. Nej, men kanske är det då liksom den här säsongen som är den stora möjligheten för provinsklubbarna bakom de största att faktiskt vinna ligatitel.
Mm. Nej, men det är jag helt övertygad om att många kanske inte trodde
för men tänk om man skulle stå
inför,
där i maj med Real Sociedad som mästare.
Ja, visst. Och som jag var på väg att säga det, så tror jag att många lag inte nog trodde det för 2 månader sedan inför. Men nu, så här långt in i säsongen, känner att det här är något annat. Vi kan faktiskt rå på alla lag i alla matcher.
Och du nämner det lite innan här också, att det kanske blir ännu viktigare då med cupspelet, Champions League, när de matcherna kommer. Och så börjar man tappa lite i ligan. Se att det skulle vara tajt mellan 5-6 lag i alla fall, långt in på säsongen, om man är vidare i Champions League, då kan det ju faktiskt bli så att man fokuserar bort kanske lite ligan, där Liverpool förra säsongen kunde spela med B-laget mer eller mindre, men liksom rotera bort de matcherna ändå och vinna, för man är så jävla mycket självförtroende. Men skulle det vara flera lag med om det, ja, men då kommer det kommer vara något lag som går rent då, eller går hyfsat rent i alla fall i slutet. Och det skulle mycket väl kunna vara då en Leicester-säsong till exempel. Sen exakt vilket det laget är, det vet jag inte. Men Real Madrid, fan, kommer de in i en åttondels kvartsfinalsfas i Champions League och Real Sociedad skiter i vilket vad det gäller Europaspelet. Klart att det kan hända då. Absolut. En sån här speciell säsong, ingen publik och sådär.
City sliter i alla fall ont i Premier League, Barca gör det i La Liga och Juventus gör det i Serie A. Det ska man komma ihåg här efter matchen igår, att även fast man är glad som svensk åt Kulusevskis inhopp, så är det ett Juventus som inte ser speciellt bra ut och som inte mår speciellt bra för dagen. Man har bara en seger på plan. Sen har man ju den där VO-vinsten mot Napoli. Vi får väl se om den på något sätt överklagas och revideras vad det lider. Men alltså Ronaldo i coviden, såklart. Det finns en del skador.
Chiellini, Bonucci gick sönder under matchen. Alltså, du har ganska många spelare borta i Juventus.
Absolut, men det ser ju inte bra.
De Ligt också fortfarande inte helt frisk efter axeloperationen. Alltså, så här, blir tvungna att spela med spelare som Frabotta till exempel, som Junis.
Absolut.
Det är upp till Juventus att ha en bred trupp och klara av de här situationerna vinna ändå. Jag är första som säger det. Ja. Men man måste ändå nämna att det är en jävligt prekär situation de gick in i den här matchen med.
Jo, förvisso. Men det är ändå ett lag som bakifrån är Bonucci, det är Demiral och sen så har du då Cuadrado.
Det är ändå Demiral.
Absolut, jag säger bara. Med
ingen
då,
mästare
med Cuadrado och Danilo och Rabiot och Arthur, Dybala. Och, alltså så som det såg ut första timmen igår. Hellas Verona strippade på sina bästa spelare inför den här säsongen, åker till Allianz Stadium och går högt i pressen, tillåts dominera med etablerade anfall på Juventus
planhalva. Smarta får, jag ska säga så där också, de får ju matchen dit de vill i och med att de spelar så jävla fysiskt. De sparkar ju ner Juventus-spelarna, de går jävligt tätt på dem, vilket gör att Juventus-spelare börjar, även om ni tänkte på det, ni pratade inte jättemycket om dem, de börjar gnälla så mycket. Och de 1000 pers som fortfarande får gå på fotboll eller fick gå på fotboll, de börjar gnälla. Juventus-bänken står upp, tycker att Hellas Verona sparkar sönder dem. Samtidigt som domaren inte alls är av samma åsikt utan tillåter ett ganska hårt spel. Och där tycker jag Juventus själva går bort sig lite, att de väljer att fokusera på domaren, en sån här klassisk grej. Fan, sluta fokusera på det, spela vidare.
Det jag menar är i alla fall att oavsett den prekära situationen skade- och sjukdomsmässigt, så är det ju ett lag som kvalitativt hemma mot Hellas Verona naturligtvis ska kunna dominera matchen ändå och styra och ställa och diktera villkoren.
Självklart.
Men här är det ju Hellas Verona som i en timme ser ut som laget som ja, men, är överlägset det andra laget.
Ja, men det håller
och,
jag med
och det är det som jag bär med mig intrycksmässigt från Pirlos första tider. Att så här, vad är det som händer egentligen? Mm.
Ja, men det är att satsa. Han behöver väl också en startsträcka. Det kanske blir bättre vad det lider och när alla spelar friska och han har fått implementera sina idéer och sin fotboll på den här gruppen så att säga. Men alltså två saker som man kan ta med sig från igår, det är att om Cristiano Ronaldo spelar den här matchen, då vinner de. Jag tror att Tancredi skrev någonting om att det är så här, men 15 liknande matcher spelade man förra säsongen som alltså, Cristiano Ronaldo löser 3 poäng.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Och då kan man ju liksom hävda andra saker också som orsaker till att man löste 3 poäng. Men det var alltså matcher där Cristiano Ronaldo gjorde det avgörande målet. Så att jag tycker definitivt man kan prata om den effekten, att han är så viktig för laget. Och det andra är om man då tar med sig det Gazzetta dello Sport skriver i sin kommentar till betyget på Kulusevski, han blir bäst på plan i Juventus trots att han bara spelat 30 minuter, är att det går inte i det här läget för Andrea Pirlo att sätta honom på bänken. Han måste starta. Och det tycker jag också är väldigt tydligt.
Så jag tyckte att det var en superrimlig
rotation för att han spelar mycket.
Han har spelat mycket, det är Barca i veckan, Hellas Verona ska man kunna slå ändå. Så att jag förstod
Men det går ju inte. Det är det som är så jävla intressant. Alltså hur du sa oumbärlig han har blivit. Han är ju helt dominant när han kommer in. Alltså det är så tydligt att det är en spelare på den här planen som eventuellt kommer kunna lösa poängen. En eller tre till Juventus. Och det är Kulusevski. Det är inte Dybala igår. Och sen har Dybala haft en skadefylld säsongsinledning. Det har varit corona och han har inte spelat speciellt mycket. Så att där finns det en form fortfarande att hitta. Och den kommer man att hitta. Och han kommer att kanske också bli oumbärlig vad det lider. Men liksom, Kulusevski i den här formen. Spela han.
Ja, det var otroligt att se det där inhoppet, vilken impact han hade på laget.
Sen störde jag mig på studion i efterhand att ni inte blev mer förbannade på domaren, kritiserade domaren mer för att han ger gult kort till Kulusevski. Det liksom viftades bort lite. Kulusevski gör ingenting. Backe säger i ett läge så här, och så reagerar han. Det kommer en snubbe bakifrån, nyper honom i skinnet bakifrån och han vänder sig om och direkt så uppfattar Kulusevski att shit, han söker bråk, han vill ha kort på mig. Så han vänder sig direkt igen och går bort ifrån situationen. Han gör ingenting som man kan få gult kort för. Efter matchen så går han fram till domaren direkt. Och då ser man med hans gester att han liksom visar det. Pekar bort att gå och titta på den här situationen själv. I efterhand så kommer du se att du gjorde fel.
Naivt av Kulusevski.
Jo, jag förstår att det är naivt. Men han gör ingenting och ändå får han gult kort. Ja, ah, så reagerar han, säger backen. Han reagerar inte, det han inte gör. Och det är det som är så jävla ballt. Det ger ju ytterligare en dimension på Kulusevski. Att trots att det kommer en snubbe i en het situation, i en match som står i vägen, nyper honom i nacken, så reagerar han inte. Och så får han ändå gult kort. Det är väl skitsamma, det är väl vad som händer. Och det spelar ingen roll, alla ser att det inte är gult kort. Men att det inte används i studion i efterhand för att prata om karaktären Kulusevski. Nu gör jag det istället. Vilken jävla karaktär! Det bara lyser i ögonen. Han vill ha boll i precis alla lägen. Han vill utmana sin spelare oavsett om det är i djupet med fart eller om det är små ytor. Han vill gå på skott. Han vill hitta sina medspelare. Och han har en jävla karaktär där han går ifrån en situation som där en spelare nyper honom i nacken. Alltså totalbilden av Kulusevski är att han är så jävla härlig.
Ja, verkligen. Bra att du håller oss på tå här med studiejobbet. Jag tycker också att alltså, det är fascinerande med Kulusevski hur mycket alltså enmanna orkester han är. Alltså hur bra han klarar sig helt själv. Vissa spelare är ju beroende av kombinationer, att man med rätt lekkamrat kan få ut det bästa av en. Men Kulusevski är ju en spelare som ger mig bollen vid mittlinjen. Så visst, så kan jag
hitta det kommer hända något.
Jag kan hitta någon i ett ännu bättre läge, och jag är en bra passningsspelare, och det är inte så att han är egotrippad till 100%. Men han har ju också den här förmågan att jag kan göra det här helt själv. Det är lugnt. Och det är ju verkligen inte att underskatta.
Ja, men jag tror att det var ett jävligt bra första år, om man återigen bara så här blickar tillbaka lite på det som har varit. Ja, men perfekt skolning i BP, perfekt att komma till Atalanta tidigt för honom. Och sen så perfekt utlån till Parma som spelade en omställningsfotboll, vilket ofta betydde att Kulusevski fick bollen på halvplan och sen skulle han göra någonting. Mm. Och sen så blev ju det strul med Gervinho, så han fick inte spela. Då blev Kulusevski istället spelaren man hela tiden sökte. Och så skulle han göra det från halvplan och framåt. Och det ledde ju ofta till en mot en situation. Så han fick liksom utveckla det i matchspel under en hel säsong. Och det tror jag han har liksom med sig otroligt mycket nu i Juventus.
Ja, det är häftigt att se hur mycket han har vuxit in i det här på så kort tid. Jag tycker också när han gör målet att han vänder upp på ett sätt, och hans kroppsspråk där är verkligen så här: det här är mitt lag som jag leder. Jaha, Ronaldo är borta, då får väl jag steppa upp då. Jävla medryckande.
Ja, medryckande. Och på tal om upplyftande, som du pratade om kring El Clasico, och uppiggande med den matchen. Så det är helt uppiggande trots det coronatider och jävligt mycket mörkt att kolla på det som återstår av den här säsongen, hela vägen fram till EM och sen ett EM med Kulusevski vecka in och vecka ut, och nu dessutom i Champions League. Mm. Alltså en extra krydda som är så sjukt skön.
Ja, så jag kan inte låta bli att så fundera på hur fan Janne ska få ihop det här.
Hur ska han formera det?
Men hur ska han få in alla de här spelarna, ja, men i elvan?
Säg, du ser ju vad Jordan Larsson gör i Ryssland nu också. Nej, bara bombar sanslöst in klassmål efter klassmål. Assar är superbra. Ja, Marcus Berg, ja, nu har jag en speciell relation med Janne Andersson som verkar betyda att han liksom ska starta varenda match. Men skitsamma, sig att han gör en bra säsong också i Ryssland. Det är klart han ska aspirera på en startplats. Det har inget med ålder att göra, tycker jag.
Sen tycker jag, oavsett vad folk, innan du fortsätter bara, förlåt. Mm. Alltså, folk gör det jättebra i sina respektive klubblag. Men vi har ju lärt oss under Janne att det är det du gör i landslaget. Det är det som verkligen stärker dina aktier. Och jag tycker att Marcus Berg i den senaste samlingen här, både mot Kroatien och Portugal, visar att alltså, han är så given längst fram i det där laget, och han gör det riktigt bra. Så
ja, men tänk om vi har en vår där Alexander Isak spelar sin bästa fotboll i livet och bombar in mål för Real Sociedad som startman. Du har Kulusevski som har tagit sitt spel kanske ytterligare en nivå. Alltså, vi pratar om en av världens absolut bästa offensiva spelare. Så har du Quaison i mindset, han också då liksom kommer tillbaka till gammal god form, spelar bra under våren. Du har Viktor Claesson som är inne, du har Jordan Larsson som bombar in mål.
Emil Forsberg.
Och Emil Forsberg. Mm. Ska du hitta plats till alla dem?
Ja, för att Kristoffer Olsson och Albin Ekdal ska vara där.
Du menar Kristoffer Modric?
Exakt.
Mm. Mm. Vem var det som hade jämfört honom? Det var Lekip, va? Som hade jämfört honom med Luka Modric.
Någon fransk och
det var
stortidning.
Jag tyckte att Pavlidis sa det så jävla bra. Och det var inte bara på grund av hårbandet.
Nej, men
det var också på grund av hårbandet. Det visste man ju. Det satt en fransk journalist och kollade på honom där. Alltså gjorde ju hårbandet och håret någonting.
Såklart.
Med artikeln.
Ja, jag vet inte. Den enda spelaren du inte nämner här nu, det är ju Sebastian Larsson. Han måste leverera en jävla allsvensk vår med Gnaget nästa år.
Ja, alltså jag nämner ju inte John Guidetti heller.
Du nämner inte
Sebastian Andersson.
Och han ska man nog inte underskatta heller.
Nej.
Jag vet inte, jag landar liksom i...
men det är angenäma bekymmer.
Det är superangenäma bekymmer, men ibland kan det vara ganska skönt också att liksom startelvan tar ut sig själv. För då vet man att hur det än går så finns det liksom ingenting jag borde kanske gjort så här istället om det nu slutar med förlust. Det kan ju också vara ganska skönt ibland, tycker jag.
Det är ungefär lika skönt som att i alla ligor och i alla länder så är det öppet och det kan skrällas och Sociedad leder och det är Milan som liksom går för lilla rycket i Serie A och i England vet du fan vad som händer med City och alla som tappar poäng hela tiden. Men i Tyskland, där är det Bayern München show.
Ja, herregud alltså.
De bara manglar på.
Lewandowski, jag vet inte.
Där är allt som vanligt.
Jag vet inte vad det är för anfallare. Alltså. Vilke, på tal om enmansorkester. Mm. Nu är ju han såklart den perfekta så avslutaren på alla de servitörer som finns runt om honom. Men Harry Kane, Haaland i all ära. Jag vet inte om det någonsin. Nu säger jag någonsin. Jag vet inte om jag någonsin upplevt en så dominant nummer 9 i den europeiska toppfotbollen. Alltså ur ett konkurrensmässigt perspektiv. Eller?
Nej. Alltså menar, just som situationen alltså, är just nu.
Och han hade också konkurrenter. Och Ronaldo och Van Nistelrooy och Crespo.
De lirade alla samtidigt. Ja.
Alltså där finns det ju, där fanns det ju 5, 6, 7, 8 stycken lika bra, mer eller mindre.
Ja, man kunde argumentera för den ena eller den andra, men nu ja. Går det ju inte att argumentera för någon annan nia.
Nej, det är väl Kane.
Ja.
Haaland är ju inte där ännu.
Hur mycket Per Jarle än vill.
Exakt.
Placera men, honom där.
Men Kane är liksom, jag vet inte, Kane är det enda motbudet.
Ja.
Icardi, bara glömma.
Suarez. Icardi, han spelar inte ens fotboll väl?
Nej, exakt. Så här, Suarez, nej. Mbappé är ju inte
nia.
Den spelartypen. Det är heller inte Ronaldo eller Messi eller vem det nu är.
Det är lite så att Ronaldo skulle man nästan kunna liksom så här bolla upp som en konkurrent till Lewandowski. Fast de är olika spelartyper så blir det ju mer och mer nummer 9. Men ändå inte. Jag köper det.
Ronaldo är inte bättre än Lewandowski på att vara Lewandowski.
Nej, så är det. Och Lewandowski är inte bättre än Ronaldo på att vara Ronaldo. Så att det är två olika spelartyper, ingen klassisk nummer 9. Jag köper det.
Visst, Higuaín dundrar vidare där borta i MLS.
Ja, han blir utvisad igen, eller?
Nej.
Jag tror fan, eller var det gammal bild jag såg. Ja, ja. Han som bombar i en frispark.
Visst.
Ja, då ska du upp och kolla här nu, missan. Nu börjar hända grejer i Miami. Är det Beckhams lag?
Yes.
Ja.
Det är han och Matt
Vad har vi på det där laget egentligen? Vadå, det är Beckhams lag? Äger han det? Eller? Själv? 100%?
Inte 100%. Det jag vet är att de har hämtat i princip hela estetiken ifrån Palermo. Det är ju svart, rosa och vitt.
Kan ni inför nästa fotbollssöndag Europa snacka med Mattioni och gubbarna? Gör ett litet MLS-jobb.
Fotbollssöndag Europa.
Jo, men Tinnerholm är svensk. Det är väl Europa?
Orent.
Bolla upp det i alla fall. Vi hör någonting om Miami.
Ah, ja. Vi får
så
se.
Eurotalk kan ju prata om MLS.
Det kan de göra.
Ja.
Det
kan och de det göra. Är Eurotalk.
Ja. Ja. Men Eurotalk, de flyter fritt över gränserna.
Det gör ni också. Om ni vill så flyter ni fritt.
Hörrni, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Missa heller inte vår dotterpodd som heter Never Forget. Ligger exklusivt på Spotify. Idag berättar vi om det grekiska EM-guldet 2004. Det är mästerskapsvecka borta på när vi får gett.
Jajamensan, vi har nytt mästerskap, nytt intressant land på onsdag.
Så är det. Ta hand om varandra där ute. Behöver ni få bukt på eller hjälp med er arbetssituation? Ni kanske går utan. Mm. Ni kanske söker en förändring eller så söker ni bara någonting extra jämte studier. Så är Randstad.se alldeles perfekt för dig.
Så är det. Randstad.se om det är så att ni vill optimera er karriär. Vi ska gå ut i hösten, Gusten. Jag ska till Djursholm och du ska hem.
Jag ska hem ladda för dels Milan mot Roma. Det blir spännande att se vad Zlatan kan göra med...
Han tillåter ju i det här läget, med Juventus som tappar poäng, han tillåter ju inte det laget förlora ikväll.
Nej, men
alltså, det är sån trepoängsgaranti.
Jag vet inte hur många gånger jag som Roma-supporter har mött Zlatans lag och bara vetat.
Samma här. Jag tror alla känner likadant.
Man tar ett på förhand.
Ja, ja.
Två, det är ett för mycket. tre blir bara jobbigt, men man vet att Zlatan gör mål när han möter Roma.
Ja, solklar tre poäng.
Och sen så har vi lagkaptensbinden på Harry Kane i fantasy när han, Son och Bale och gänget ska ut mot Burnley. Va? Vilken måndagkväll det blir! Dessutom så är det väl Pekingdaget.
Jajamensan.
Såg det.
Jag som älskar att kolla på allsvensk fotboll på TV, den ska jag faktiskt se.
Nej, men jag tror att det kan bli en bra match.
Ja.
Hörrni, vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore?